Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ja, här sitter jag och sörplar i med det sista ur en supergod kombucha. Och inte genom vilket sugrör som helst, utan Food Pharmacies alldeles egna bambusugrör. Vi är trötta på att använda engångsprodukter i plast och se till att alltid ha laddat väskan med minst ett bambusugrör. Det kan du också göra, för de finns nämligen att köpa på foodpharmacy.se. Om du anger rabattkoden STRAW10, alltså STRAW10 i siffror, så får du 10% rabatt. Gäller november ut. Nu, mina damer och herrar, är det dags för Food Pharmacy-podden!
Du, Lina, ibland kan jag känna mig som en predikant.
Jaha, berätta mer.
Nej, men det är ju lite av det vi sysslar med i den här podden och på dagarna och på bloggen. Och vi predikar.
Mm.
Vi predikar om att man ska äta mer grönsaker och äta mer fibrer och att man ska dra ner på socker och ta kontroll över sitt liv. Och det är ju säkert förhoppningsvis entusiasmerande och intressant. Men jag tänker att något som kanske då och då kan vara ännu mer uppfriskande och intressant, det är att höra någon som faktiskt gjort en, nu gör jag så här kaninöron, riktig hälsoresa och gått från att vara väldigt, väldigt sjuk till att idag vara helt frisk.
Ja, det är så inspirerande. Inte minst så tror jag att det är så otroligt viktigt för alla där ute som är sjuka eller har någon nära person som är sjuk, för att det ger så mycket hopp och inspiration att göra någonting själv inom de områdena där man faktiskt kan påverka.
Precis.
Vi hade ju läst ju upp här för ett tag sedan ett brev från Melissa.
Mm. Faktaruta.
Melissa skickade alltså ett brev och berättade om sin ledgångsreumatism, vars symptom hon lyckades dämpa med hjälp av förändringar i sin kost. Vill ni höra mer? Lyssna på avsnitt 51.
Det brevet har blivit så kommenterat på vår infomail. Mm. Vi har alltså blivit kontaktade av en stor hög med människor som vill komma i kontakt med Melissa.
Ja, precis så är det. Och nu har ju vi fått ett till brev.
Mm.
Fast inte från Melissa den här gången, utan från Helena.
Mm. Och det är väldigt långt. Men jag kanske kan ta en liten bit av brevet. Då börjar det så här. Hej! Tusen tack för det underbara jobb ni gör med att sprida helhetshälsa på ett sånt aptitligt sätt till så många. Jag har 6 olika autoimmuna diagnoser och 2012 var året då jag bestämde mig för att förändra min livskvalitet och prognos. Det gjorde jag först genom att ändra min kost, men jag insåg snart att resan innebar att jag behövde läka på så många andra plan också. I tankar, känslor, självvärde, mening, livsstil överlag. Och här måste jag bara inflika att även om inte jag varit sjuk så känner jag igen mig i den här beskrivningen. Mm. För att när man börjar inom ett område, till exempel maten, så inser man ju att det är så många andra områden man kan ta tag i.
Verkligen, det kan vi båda känna igen oss i. Vad ska man göra med en frisk och symptomfri kropp om man ändå hatar sig själv?
Ja, men precis. Och att våra tankar, känslor och självvärde är ju på något sätt fundamentet i allt. Har vi inte det i liksom en positiv atmosfär, så spelar det ju ingen roll hur mycket vi tränar eller hur bra vi äter. För då mår vi ju ändå inte bra.
Precis.
Nu har jag varit symptomfri i alla mina diagnoser i mer än 6 år. Om ni blir nyfikna eller vill veta mer får ni förstås gärna höra av er med frågor eller funderingar.
Ja, och det gjorde ju vi.
Mm.
Så idag ska vi alltså lyssna på en intervju som vår älskade Sebbe har gjort med Helena. Och Helena, hon fick faktiskt sin första diagnos. Hon fick ulcerös kolit redan när hon var 12 år. Och sen så fortsatte det celiaki, akut leversvikt, autoimmun hepatit och sedan följde massa diagnoser, symptom. Hon utreddes bland annat för reumatism. Och till slut så började läkarna helt enkelt kalla henne för autoimmun. Punkt.
Mm.
Och jag tänker att vi hoppar direkt till den här intervjun nu. Och så lutar vi oss tillbaka och lyssnar på den.
Gud vad lyxigt.
Mm. Då kör vi.
Mm.
Helena, hej.
Hej.
Vad kul att du är här.
Så himla roligt.
Du verkar vara en väldigt glad och positiv människa. Tycker du själv att du är en sån?
Ja, oftast. Jag tror att jag är en känslomänniska. Så när jag är glad så är jag glad. När jag är ledsen så är jag ledsen. Just nu är jag väldigt glad.
Jaha, vad trevligt. Varför är du glad just nu?
För att jag får sitta här. För att jag har haft en fantastisk dag. För att jag mår bra, för att solen skiner. Och för att jag får göra saker som spelar roll.
Ja, det är en bra förklaring.
Mm.
Göra saker som spelar roll. Ja, härligt. Det hoppas ju vi på Food Pharmacy att vi också gör saker som spelar roll. Och vi ska ju prata om saker idag med dig som verkligen spelar roll, tänker jag. Nämligen en sorts förändring du har gått igenom, kan man säga så?
Ja, en hälsoresa utan att göra för mycket referenser till Stig Helmer.
Ja, just det.
Sorry.
Nej, alla älskar Stig Helmer.
Ja. Svårt att hitta svenska ord att beskriva.
Exakt. Men du, jag vänder lite grann på resonemanget här, för det är kanske jag som borde börja berätta varför du är här. Men jag tänker att, kan inte du berätta för mig hur det kommer sig att du är här i Food Pharmacy-podden?
Dels för att jag ser väldigt många gemensamma nämnare med det som jag försöker göra och det som ni på Food Pharmacy försöker göra. Det vill säga sprida verktyg, inspiration och kunskap om hälsa. Och egentligen så var det ju så när ni började prata mer om vid nyårsavsnittet för inte så länge sedan. Och pratade liksom om att det växer från att bara handla om mat till att handla om hälsa, helhetshälsa, liksom holistisk hälsa som man säger på engelska. Då såg jag tydligt att där tror jag att min historia kan passa väl in liksom, i det, ett sånt perspektiv. För jag har hållit en del föreläsningar som, på just det temat som har hetat liksom, det började med maten. För det var så det började för mig. Men sen har det blivit så otroligt mycket mer än bara mat när det gällt min egen läkning.
Kan du inte ta det från början? Vad var det som behövde läkas?
Man skulle kunna säga att jag är autoimmun. Har varit autoimmun. Jag fick min första diagnos när jag var 12-13. En inflammatorisk tarmsjukdom som heter ulcerös kolit. Sen fick jag en till diagnos när jag var 17. Celiaki som egentligen är glutenintolerans. Sen dröjde det några år till innan jag fick akut leversvikt och sen diagnosen autoimmun hepatit. Ganska snart efter det så fick jag en hudsjukdom som heter pyoderma gangrenosum. Jag fick två olika till diagnoser som heter trombocytopeni och vaskulit. Och helt plötsligt så satt jag där med 6 olika diagnoser och utreddes för reumatism och hade andra konstiga symptom.
Och då började läkarna kalla mig för autoimmun. Så jag vill inte längre säga att jag själv är det. Men då började man liksom använda det samlingsbegreppet på mig. Vilket gjorde att jag förstod att, jaha, vänta. Det är inte bara liksom otur i alla de här olika diagnoserna. Utan det finns en gemensam nämnare. Och när de började prata med mig om det. Jag minns att det var någon läkare som sa, men vi slutar räkna diagnoser. Vi säger bara att du är autoimmun. Då började jag ställa frågan varför. Alltså varför fick jag fler och fler diagnoser av samma typ? Varför blev jag sämre och sämre? Varför kunde vi liksom inte komma åt grundorsaken? För det enda vi hade gjort varenda gång jag hade fått en ny diagnos eller ett skov i en diagnos eller i en sjukdom var ju bara att ösa på med kortison. Och sen så byggde vi på över tid med immunnedsättande medicin, alltså en form av cellgifter för att hålla immunförsvaret nere. För autoimmunitet är ju att kroppens egna immunförsvar går mot kroppsegna vävnader eller kroppsdelar eller celler. För att den tror att kroppen själv är en fiende när den inte är det. Det blir liksom mix eller fel i signalen. Så jag började ställa frågan varför och fick egentligen inga svar. Utan jag fick svaret, vi har ju kortison. Det blir ofta värre och värre när man har så här många diagnoser och du kan nog räkna med att få fler. Men vi ska nog typ kunna hålla dig vid liv. Så det var så jag uppfattade det i alla fall. Så jag blev ju mer och mer, jag blev både deprimerad och desperat. Och fick i samband med det här tips att gå till en näringsfysiolog som jobbade funktionsmedicinskt. För att titta på om det fanns någonting annat vi kunde göra. Och innan det så hade jag inte ens tänkt den tanken. Jag visste liksom inte att det fanns någonting utanför. Jag var så inne i sjukvårdssystemet eller den apparaten. Så att det var liksom dit jag tänkte att man gick när man var sjuk. Och det fanns ingenting jag själv kunde göra och det fanns ingenting någon annan skulle kunna göra. Men hos den näringsfysiologen så skiftade ju någonting för mig. För hon var den första som, innan jag ens ställde frågan, sa, nu ska vi ta reda på varför. Och det var ju för mig livsomvälvande och lite så här, va? Nej, men det är jag som brukar ställa den frågan. Och nu sitter du här och börjar rabbla upp en massa hypoteser som vi ska testa. Mm. Så då tillsammans med henne så började jag ju göra det. Alltså det som var hypotesen som vi jobbade utifrån då var att jag hade något som kallats läckande tarm. Och att det betyder alltså inte att det är jättesmå hål i tarmväggen som gör att det läcker ut proteiner i blodet som gör att det skapar inflammation som till slut kan bli kroniskt, som till slut kan bli autoimmuna sjukdomar.
Just det, den har vi faktiskt haft en fakta ute på. Jag tänkte jag skulle slänga in den här, men jag gör inte det för du förklarade ju gärna. Ja, helt onödigt.
Ja.
Ja. Men du, får backa lite grann. Hur såg din vardag ut innan den här näringsterapeuten? Var det så? Näringsfysiologen kom in i bilden. Och innan, då var det mycket kortison helt enkelt.
Mm.
Och hur påverkade de här autoimmuna sjukdomarna din vardag?
Alltså egentligen så var det väl främst i livskvalitet. Jag jobbade mer eller mindre heltid. Liksom. Men det gick ju inte en enda dag utan att jag hade en sjukvårdskontakt. Alltså jag var ju på undersökningar och provtagningar och hade samtal och utredningar hela tiden. Det var liksom det som tog upp all min tid utanför jobbet. Så att, och jag har alltid varit en duktig flicka så att jag tror att jag... Det var liksom det som var mitt liv. Jag jobbade ganska hårt och sen så ägnade jag resten av tiden till det här. Liksom. Att försöka hänga med i alla svängar inom sjukvården. Men sen var det ju liksom så här, ja, det var ju den här desperationen som kom. Det var ju också någon sorts känsla av antingen så Alltså jag såg inte att det fanns någon väg ut. Så att jag började ju känna lite så här, men alltså, om det ska vara så här så är det inte så kul att leva. Alltså det var liksom mer den typen, det var mest det som, för jag kände så här, jag klarade ju av det. Men jag liksom mådde ju skit varje dag. Alltså det var så mycket olika symptom så att...
Det måste vara mentalt knäckande.
Ja, framför allt prognosen som jag fick. Det var ju då jag liksom kände att ja, men antingen så ger jag upp nu liksom, eller så måste jag hitta en annan väg. Och det var ju någonstans i det där som sen när jag träffade den här näringsfysiologen så tändes ju ett hopp. Och när hon sen föreslog vad vi skulle göra för livsstilsförändringar så var ju de extremt omfattande. Men eftersom jag hade stått i det vägskälet liksom, antingen så blir det bara sämre och sämre och det blir inte bättre än så här, eller så gör jag någonting. Då hade jag ju verkligen den enorma viljekraften som behövdes för att göra det jag behövde göra då. För jag gjorde en livsstilsförändring liksom över en natt som var ganska stor. Och som jag kanske inte skulle rekommendera andra att göra det så drastiskt. Men det var så jag gjorde och det var det som funkade för mig. Men det var inte så himla härligt i början skulle jag säga.
Men vad var det för fysiska symptom som alla de här autoimmuna sjukdomarna kom med? Liksom?
Alltså det beror på vilken det var, men det var egentligen våren 2012 när det var så, som värsta. Då hade jag ett sånt här pyodermasår, det är som en, ja, jag brukar kalla det för skotthål eller pizza. Det var liksom, det kommer inifrån och är sår som inte läker som gör jätteont. Jag utreddes ju då för reumatism, för jag hade så mycket, otroligt mycket ledvärk så jag knappt kunde sova. Liksom. Och sen var det ju liksom trött och hängig. Då var ju tarmsjukdomen ganska lugn, levern mådde ganska bra och då skötte de ju på ganska mycket kortison och då läggs ju allt, då blir man ju ganska bortkopplad. Alltså det jag alltid har tyckt varit jobbigast, förutom alla fysiska biverkningar av kortison, är ju att det känns som att jag förlorar mig själv, eller som att jag blir så liksom psykiskt påverkad. Så att jag minns att jag ofta har sagt på höga kortisondoser att jag liksom saknar mig själv. Alltså det är som att jag kan inte komma ner, jag kan inte landa, jag kan inte komma hem till mig själv. Liksom. Men det är ju en så otroligt stark drog, så att det är det den gör. Och det gör ju också då att alla symptomen liksom stängs av i princip under en så stark kortisonbehandling. Sen tar det ju flera månader att trappa ut den, så att säga.
Men så det var liksom magont och det var ledont och trötthet och massa grejer helt enkelt.
Mm.
Och vad var det då för plan som ni la upp, du och den här näringsfysiologen?
Då var ju det första steget var ju att läka tarmen och ta bort alla irritanter. Så att över en natt så tog jag bort 64 olika födoämnen.
Wow.
Jag tog bort liksom alkohol, socker, salt, kött, alla tillsatser, bara ekologiskt, och började gå på rotationsdiet. Så det åt dag ett fick jag inte äta igen först dag fyra. Så jag hade liksom en avokadooljedag, en olivoljedag, en liksom, valnötsoljedag, för att jag inte skulle skapa nya allergier.
För det man heter någon bredd i kosten hela tiden.
Ja, precis. Så för att säkerställa av de få grejerna som jag kunde äta, att jag fick i mig tillräckligt mycket näringsämnen och så. Mm. Så då var ju, jag gjorde då ett födoämnesallergitest som skickades till Tyskland, där man gör sådana tester. Och då konstaterade man, då hade jag ju väldigt starka reaktioner på de här 64 olika ämnena. Så då tog vi bort dem. Och sen så samtidigt så la jag ju till mycket olika tillskott för att läka tarmen.
Vad för ämnen då av de här 64? Kan du bara nämna några?
Nej, men det var liksom allt från aubergine till vitlök till vitpeppar till alla nötter och alla nattskatteväxter, ja. Och alla, alltså det var allt möjligt.
Just det.
Så att,
alltså olika livsmedel, ja. Inte ämnen som är, nej, kemiska ämnen.
Utan olika livsmedel.
Ah, ja, okay, jag förstår.
Som jag hade reaktion på. Så då var det vissa som jag hade väldigt stark reaktion på, och de höll jag ju borta i ett helt år. Och så var det vissa som hade lägre reaktion på, som jag uteslöt under 3 månader.
kom det från som en blixt från klar himmel, den här informationen? Eller hade det nämnts tidigare under behandlingar?
Nej, men det här var ju som sagt helt utanför sjukvården.
Ja.
Så att jag hade nog ärligt inte stött på eller hört att det fanns någonting som heter funktionsmedicin innan det här.
Nej.
Och inom funktionsmedicinen, till skillnad från skolmedicinen då, som jag liksom inte ville anklaga på något sätt, den har räddat mitt liv liksom. Jag hade inte levt utan den och utan för kortison troligtvis idag. Men det som man fokuserar på inom funktionsmedicinen, det är ju ett, att hitta, man är mer intresserad av orsak än symptom. Och inom sjukvården hade man ju hela tiden, oj, ett nytt symptom. Vi stänger av det brandlarmet. Alltså det börjar brinna någonstans, det går ett brandlarm som är ett symptom. Mm. Och då stänger man av brandlarmet istället för att släcka branden. Och det var ju därför det poppade upp på flera ställen för mig. Alltså jag fick nya diagnoser i nya delar av kroppen, så att säga, av autoimmun karaktär, för att vi inte löste grundproblemet. Så att det man inom funktionsmedicinen är intresserad av är att förstå, vad är grundorsaken till det här? Istället för hur låter brandlarmet?
Exakt.
Samtidigt som man också då är mycket mer intresserad av hela människan. Alltså man förstår att det är ett system, så att det vi gör, liksom, huvudet påverkar tarmen och tårna påverkar nacken. Att det hänger ihop, så att man kan liksom inte göra någonting. Och så hade det varit för mig inom sjukvården. Jag hade en leverspecialist, jag hade en tarmspecialist, jag hade en hudspecialist. Så jag fick ju själv springa runt i sjukvården med min egen blodprov i princip mellan olika instanser. För att det var ingen som hade helheten.
Nej.
Och inom funktionsmedicinen så tittar man ju på att det är ett helt system. Och det betyder ju lika mycket, alltså, hur du mår mentalt då, och vilken trygghet du har runt omkring dig, så att du kan aktivera det parasympatiska systemet som sätter igång kroppens självläkningsförmåga. Alltså, man tittar ju på allt. Och man är också mer intresserad av patient eller klient eller vad man nu vill kalla det för, än av sjukdomen. Så hon var ju också mycket, alltså, intresserad av att säkerställa att jag hade förutsättningar för att klara av det här. Alltså, hur ser ditt supportsystem ut? Vad blir du glad av? Hur kan du få återhämtning? Hur kan du slappna av? Och det var ju det jag upplevde inom sjukvården, att jag hade ju faktiskt, alltså, bytt ut läkare under årens lopp när jag hade känt att jag inte fick, alltså, då, jag blev inte ens mött med blicken liksom, utan man tittade bara på det organet som var sjukt och förväntade sig att jag skulle liksom stänga av allt i mitt liv under den här sjukdomsperioden tills kortisonet hade verkat i princip, eller vad det nu var. Och det funkade dåligt för mig. Liksom. För då blev jag till slut så identifierad med mina sjukdomar. Och upplevde att inom sjukvården så var jag bara en massa diagnoser som gick omkring. Och en massa blodprover och en massa... och inte så mycket människa. Så, att...
så hon kom och såg dig och hela dig på något sätt.
Mm.
Ja. Och då kom det här... Och det som hon kom med, det var liksom kostfrågor enbart, eller pratade ni om mer saker för att kunna lösa de här?
Nej, men jag skulle säga att hon, det är ju därför jag säger att det började med maten, för att det var främst det som hon hjälpte mig med. Men ganska snart så förstod jag ju att för att klara det här så behöver jag mera support. Alltså jag behöver hjälp i att förstå hur jag ska tillaga den maten jag kan laga. Jag behöver hjälp att hantera mina stressnivåer kopplat till min hälsa. Jag behöver hjälp att liksom hitta mening och livslust i det här. För att i början var det ju liksom, allt handlade om att hitta och tillreda mat. Det var ju som att hela livet sattes på paus. Jag kommer ihåg att jag skrev ner i min almanacka den dagen jag gjorde den här förändringen, liksom, 365, dag 2, 364, som att jag räknade ner till att jag skulle få börja leva igen ett år senare, när jag liksom hade gått igenom det här. Men det som hände under det året var ju att jag lärde mig så otroligt mycket mer om hälsa och om hur livskvalitet kan kännas och om välmående. Alltså när symptomen började försvinna några månader in på den här resan och jag blev mer och mer intresserad av funktionsmedicin och av holistisk hälsa. Då när det hade gått ett år, då hade jag ju dels för länge sedan slutat räkna och jag hade ju gjort ett gäng väldigt stora livsstilsförändringar bara på grund av liksom lust. Inte för att jag måste, utan för att jag hade förstått att så här kan man också leva. Och det är mycket härligare.
Och inte bara en tillfällig behandling, utan det blir som en livsstil på något sätt.
Ja, verkligen. Det är liksom inte... med snarare runt halsen och nu kommer du snart dö om du inte gör det här. Utan då var det mera, men jag väljer det här. Alltså idag så väljer jag ju, idag upplever jag att jag har en sån enorm frihet i kosten, för det enda jag inte äter är gluten och mjölk och kött och socker. Mm. För mig är det så här, jag kan äta alla frukter och alla grönsaker liksom. Då finns det hur mycket som helst att välja på.
Tycker du att du, innan allt det här, hur skulle du beskriva att du åt då?
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Tycker du att du åt icke hälsosamt eller om du, med egna ord bara?
Jag skulle säga att jag nog åt väldigt liksom standard svenskt hushåll. Jag har alltid älskat godis. Jag har nog inte ätit jättemycket kött liksom, men om jag åt kött så var det nog typ köttbullar och så. Jag har ju inte ätit gluten sedan jag var 17 då, men och fick celiaki, men jag skulle säga att jag åt, liksom, åt McDonald's ibland, men lagade en del hemma, åt lite liksom bönor och sallad och vad det nu kan vara. Men ja, jag åt nog ganska liksom standardmässigt. Mycket riskakor kommer jag ihåg, och fil och all brand. Mm. Mm. Alltså, men, inte extremt åt något håll skulle jag säga.
Nej, just det. När du gjorde den här tvära förändringen då, hur kändes det först, den första veckan? Var inte det en chock?
Jo, det var hemskt. Alltså det var jag fick jag brukar kalla det för först försämring, för det är verkligen så det blir. Och det behöver man vara beredd på. Särskilt om man gör så omvälvande, för alla gifterna ska ut ur kroppen. Jag hade ju ätit ganska mycket processad mat och mikromat och allt sånt där. Men också liksom alla tillsatser som är i halvfabrikaten som vi ofta äter. Så att det var, och sen bara liksom sluta med kaffe. Det är ju jobbigt för vem som helst. Och socker. Så att jag fick så här små blåser på fingrarna. Jag mådde illa, det ont i huvudet. Och ingenting smakade ju någonting. Och det är ju också något man behöver vara beredd på. Att ställa om smaklökarna. Det tar lite tid. Men det är ju, jag tänker det så här. Man pratar väl om alla förändringsresor. Liksom, att först är man omedvetet okunnig. Sen blir man medvetet okunnig innan man har lärt sig det man behöver kunna. Sen går man över till att vara väldigt medveten om det man kan, tills man går till att vara omedveten om allt man kan. Och i den här förändringsresan, den är ju jättejobbig, för först ska du lära dig en massa saker som du inte kan, och du måste tänka om och du måste göra på ett nytt sätt. Sen kommer du in på alltså en period när du är högst medveten om allt du håller på med. Och det tar ju extremt mycket energi. Och det är ju också under den här perioden som du, alltså du behöver ju lära dig liksom hur du ska laga den nya maten, du måste hitta på rätt ställen i affären, och du måste tänka aktivt hela tiden. Men efter ett tag så kommer du in i att du är omedveten om att det här är din nya livsstil, och att det har liksom blivit en så naturlig del av dig. Så att det är ju just förändringspucken som är jobbigast. Och för mig så skulle det vara lika jobbigt idag att gå tillbaka till hur jag brukade leva. Ja, för jag skulle behöva gå igenom den resan igen. Vänta, var hittar jag den här typen av mat? Hur lagar jag den? Hur ska jag tänka nu när jag planerar min vecka? Så att jag tror att många, när de tänker på att jag skulle aldrig kunna leva så, jag skulle inte få ihop det med barn och familj och jobb och allt vad det är, så tror jag att man behöver komma ihåg att det är just själva förändringen i sig som är jobbig. All förändring är ju jobbig för en vanemänniska som vi alla är. Alltså vi vill ägna så mycket, lite energi som möjligt åt det som ska vara rutinmässigt. Men det är ju själva förändringen som är pucken. Sen blir ju det en naturlig del. Alltså jag ägnar inte mer tid än någon annan åt min kost. Alltså troligtvis mycket mindre. För att jag menar, jag håller inte på att tillaga så mycket grejer och det tar ingen tid. Jag behöver inte, liksom, sen om man ska hålla på och blötlägga och fermentera och sånt. Det tar ju lite tid, men det är ju liksom överkurs. Det behöver man inte hålla på med i början. Nej.
Hur lång tid skulle du säga att det tog innan det blev en normalitet för dig så att, säga, att leva så?
Alltså den här förstförsämningen, det var ju de första 2-3 veckorna som jag faktiskt mådde dåligt av det. Och sen var det ju att ställa om smaklökarna och det tog ju lite tid innan jag började uppskatta den maten som jag äter idag. Alltså jag kunde liksom uppfatta den och tycka om den. Men, och sen så var det väl alltså 2-4 månader kanske innan det liksom var en del av den nya vardagen, innan det slutade kräva så mycket av mig. Men då till det så ligger ju också då att det var 64 ämnen som var uteslutna. Så det gör ju det hela mer komplicerat än om man bara skulle välja och ändra på några enkla grejer.
Mm. Just det. Fanns det med motion och liksom den där, att du förändrade någonting i den biten, hur du rörde på dig och hur mycket du tränade och sådär?
Nej, inte det. Alltså det har nog alltid funnits med. Förutom när jag haft, alltså på högsta kortisondoserna så har jag inte tränat så hårt liksom, för att det har ju en katabol-effekt, kortison på kroppen, yeah. Så det blir inte så bra.
Tar men... vi begreppet katabol.
Faktaruta.
Katabol-effekt innebär helt enkelt nedbrytande effekt.
Det jag förstod tidigt var ju stresshanteringen. Och jag förstod liksom kopplingen mellan stress och inflammation. Och hur viktig den var. Och där blev ju motionen ett sätt.
Just det.
Ett liksom livsviktigt sätt för mig att hantera stressen. Både då stressen över de här stora livsstilsförändringarna och få till det. Samtidigt som jag hade liksom precis gått in i min första ledningsgruppsposition och jobbade jättemycket och liksom skulle prestera och vara duktig. Så mitt i allt det där så blev ju motionen ett sätt då att bli av med höga kortisolnivåer som snurrade runt i kroppen. Liksom. Men där var det ju precis lika mycket... liksom yoga och meditation och mindfulness, den typen av praktik också, att få in det i vardagen för att just aktivera kroppens självläkningsförmåga. Det är ju något som vi behöver liksom aktivt slå på. Om vi är i kamp och flykt hela tiden så kan inte kroppen läka. Så att det blev ju också en daglig practice för mig att hela tiden se till att liksom minst några gånger om dagen slå på det lugn- och ro-systemet, alltså det parasympatiska systemet, så att kroppen också fick förutsättningar att göra det den är bäst på.
Mm.
Läka, reparera.
Just det. Du sa 2 väldigt intressanta ord där. Du sa nämligen kortisol och parasympatiska systemet. Jag tycker vi reder ut de 2 i ett svep också.
Faktaruta.
Kortisol är ett hormon som brukar kallas för stresshormonet. Det utsöndras från binjurarna bland annat vid akut stress och ser till att reglera blodsockernivån. Kroniskt förhöjt kortisol kan ha skadliga effekter på vikt, immunförsvar och kan leda till kroniska sjukdomar. Och så tar vi det parasympatiska systemet. Det autonoma nervsystemet, som vi inte kan påverka med viljan, styr aktiviteten i våra inre organ. Det delas upp i 2 delar. Det sympatiska och det parasympatiska nervsystemet. Det sympatiska aktiveras när kroppens krafter behöver mobiliseras, till exempel i stresssituationer eller när man känner sig rädd. Det som bland annat händer då är att pulsen, blodtrycket och svettningen ökar. Det parasympatiska är tvärtom aktivt vid vila och i lugna situationer då kroppens reserver byggs upp. Bland annat så sjunker pulsen och blodtrycket och matspjälkningen ökar.
Hur äter du idag då? Alla de här 64 livsmedlen som du tog bort. Är det fortfarande så att de är borta? Eller har du fasat in vissa igen? Eller hur funkar det där?
Jag har fasat in nästan allt. Det som liksom ingick i det protokollet som jag gick på var ju att efter då de här tidsintervallen hade gått så skulle jag prova och återintroducera de här ämnena och sen märka. Alltså man tog ett ämne märkte om man fick värk, eller ofta så om man får en inflammation i kroppen så samlar kroppen på sig vätska om man går upp i vikt, eller att jag blev trött eller så. Så att jag liksom metodiskt och sakta så återintroducerade jag de flesta ämnena. Och det funkade alldeles utmärkt. Så det enda jag inte äter idag är gluten då, som jag inte har gjort sedan jag var 17. Mejeriprodukter, kött och socker. Och det är ju mer för att jag lever, jag skulle säga idag, att jag lever antiinflammatoriskt. Jag vill undvika sånt som skapar inflammation i kroppen. Och det är ju både då genom kost men också genom livsstil. Och stresshantering och... Mm. Och sen så äter jag, jag skulle säga i alla fall 90% ekologiskt växtbaserat. Inga tillsatser, inget processat och så. Men där är det ju... menar, jag lever ett vanligt liv idag. Om jag är ute och reser någonstans och det är svårt att få tag på mat, liksom, det är klart att jag kanske gör avsteg ibland, och det vet jag att min kropp pallar, liksom. Det som är den stora grejen, det är ju vad vi gör varje dag. Och framför allt det här slentrianätandet som vi håller på med. Alltså så här, vad vi käkar till frukost eller vad vi slänger i oss till lunch. Nu hoppas jag att vi inte slänger i oss någonting. Nej. Men just att det är där man kan göra, det är de små sakerna som vi gör ofta som gör störst skillnad. Sen om man väljer att äta den där grejen när man är på den där fina restaurangen eller man inte fick till det på den där resan, det fixar kroppen. Det är ju liksom det här vi gör varje dag som har långtidsverkan. Och det är där det också kanske är lättare för oss att få in det i en ny rutin.
Mm. Men med andra ord, är du helt fri från de här sjukdomarna nu? Celiakin kan jag tänka mig är svår att bli av med. Men...
alltså läkarna säger ju att alla sjukdomarna är kroniska. Men jag har inte haft några symptom nu på 6 år.
Nej. Så de finns där på något sätt, fast de är inte aktiverade, kan man säga, då, på grund
de
av att du
äter. Inte. De har inga, alltså så här, det syns inte på några prover eller på, wow, på något sätt. Så att, beroende på vilken läkare jag pratar med, så säger de ju så här, ja, nej, men alltså nu, ja, det här med kroniskt, det är ju ett relativt begrepp på något sätt. Men de har ju inte strukit dem i mina journaler. Men det finns inga bevis på att de finns längre.
Mm. Vad viktigt det är för många människor för att höra det här, tänker jag. Är det, ja, men... inte så? Jag kan tänka mig, jag har förstått att du ser det lite grann som en mission att sprida det här.
Mm.
Den här kunskapen som du ändå har fått med dig genom alla de här åren.
Ja.
För jag tänker att det är många som går med flera av de här och bara förhåller sig till på så sätt att man försöker stänga av brandlarmet, som, ja, du säger, och inte försöka hitta källan till branden.
Ja.
Till elden.
Ja. Ja, men alltså det är verkligen det handlar om för mig. För att jag har skrivit en bok om det här också. För att jag vill, alltså jag har skrivit, och jag jobbar idag med det som jag hade behövt då. Det vill säga ett annat perspektiv. Och det handlar, för mig handlar allting om att ta tillbaka ansvaret över sitt eget liv. Och ta ansvar för allt i det. För då får du makten tillbaka. Och när du har den, då hittar du också kraften du behöver för att göra det här. Det betyder inte att du ska göra allting själv. Men det betyder att du behöver vara vd i ditt liv. Och liksom anlita dem du behöver runt omkring dig. Det var precis så jag gjorde. Alltså, till allt från liksom läkare. Känns den här läkaren bra för mig? Upplever jag att jag har förtroende för vad hen har att säga till mig? Och att vi kan diskutera saker på ett sätt som funkar för mig. Precis lika mycket som... på vilket sätt behöver jag hjälp med kosten, och hur behöver jag hjälp att hantera min rädsla, hur behöver jag hjälp att hantera mina tankar och känslor kring det här, hur behöver jag hjälp att känna mig motiverad kring träning och rörelse eller vad det nu än är. Alltså att sätta sig själv i förarsätet, men inte ensam är stark, men det är liksom ingen annan än jag själv som kan ta ansvar för mitt liv och för de valen jag gör. Och oavsett vilka val jag gör, så vill ju jag hjälpa människor att göra dem mer medvetet, det vill säga både att man har den informationen man behöver och den kunskap man behöver för att kunna göra informerade beslut. Sen kanske man väljer att göra precis som läkaren säger, och liksom, det är liksom inget fel med det, men man behöver veta att sjukvården är duktig på vissa saker, inte lika duktig på andra saker. Och det, som sagt, det ligger ingen anklagelse i det, för det är inte sjukvårdens uppdrag. Alltså, just den det. Ska rädda akuta Alltså den ska rädda liv i akuta lägen. Det är liksom det den är uppbyggd på. Inte att hantera låggradiga, inflammatoriska, kroniska sjukdomar. Eller livsstilsrelaterade sjukdomar. Och precis som ni pratade om i något avsnitt alldeles nyligen också. Den är inte heller fokuserad på förebyggande hälsa. Utan det är när du väl har blivit sjuk. Men jag tror att det som är det stora problemet är att vi har någon sorts bild av att jag kan göra precis vad jag vill och det spelar ingen roll hur jag lever. Och sen så blir jag sjuk och då checkar jag in på någon sjukvårdsinstans och så får jag ett magiskt piller och sen så kan jag gå vidare och göra som jag vill. Mm. Och det är liksom det som är, jag tror att vi behöver förändra. Att ta ansvaret och att säkerställa att jag får den hjälp jag behöver. Men det kan inte, vi kan liksom inte fortsätta att delegera ansvaret för vår egen hälsa till en läkare som vi träffar när vi har blivit sjuka. Det ansvaret måste vi ta som individer varje dag. Och det behöver inte vara något betungande eller jobbigt eller hemskt eller liksom livskrympande, utan någonstans när man lär sig om det så förstår man ju också. För mig har inte den största vinsten av den här resan varit att jag är symptomfri idag. Utan för mig så handlar det ju främst om allt jag har lärt mig om mig själv och den relationen jag har till mig själv, det tankeklimatet jag lever med idag, alla de bieffekterna på något sätt som valet att sätta mig i förarsätet har medfört för mig. Det är det som är, för att om jag inte, vad ska jag göra med en helt frisk och symptomfri kropp om jag ändå hatar mig själv, liksom, om jag inte har jobbat med den relationen? För mig blev det ju också sådana saker som kom upp, att både hur ska jag vara friska Helena? Jag har varit sjuka Helena hela livet. Liksom. Den avidentifieringsprocessen eller identifiering med något annat. Men också, är jag värd att få må så här bra? Alltså det kom upp alla möjliga frågor som jag behövde hantera. Och som ledde till annat som var värt så otroligt mycket.
Mm. Var det då någonstans du blev så himla positiv och glad?
Ja, det måste ha varit det.
Eller var du det redan innan?
Nej. Jag har nog alltid varit. Jag var inte det våren 2012, kan jag lova.
Nej, det förstår jag.
Men jag tror att jag är en ganska positiv person i grunden.
Ja. Vad heter din bok?
Den kom ut på engelska i höstas. Då heter den Pure Personal Power, Tools to Collect on a Healing Journey.
Oj.
Men nu kommer den ut på svenska och då kommer den heta Kraften kommer inifrån.
Mm. Wow.
Yes.
Helena, det var ju väldigt inspirerande och spännande att lyssna på dig. Det gav en sorts lust till att våga förändra sig. Och det gav en hoppfull känsla. Så jag är så glad att du kom hit.
Tusen tack för att jag fick.
Om ni vill veta mer om Helena Önneby så kan ni hitta henne på hennes hemsida helenaonneby.com eller på Instagram under namnet Pure Personal Power. Och nu över till Mia Klase och Lina Närtby.
Wow, vilken historia.
Mm. Jag tycker att Helena, hon låter, i början låter hon nästan lite som Ebba von Sydow på rösten.
Ja.
Gör hon inte det?
Jo, det gör hon.
Och så sen så låter hon lite som Sia Berg på rösten.
Ja, men faktiskt nu när du säger det. Ja. Du är som min mormor. Ja. Hon hittar alltid likheter mellan alla personer. Hon kan inte träffa en person utan att säga, Lina, hon påminner la om, hon pratar göteborgska och säger la.
Ja.
Lina, hon påminner la om din gamla kompis, hon i Bilda, Linda.
Ja, nej, men detta är ju faktiskt en av mina superkrafter. Jag är ju så fruktansvärt duktig, om jag får tala upp mig själv, på att hitta lookalikes.
Mm.
Liksom, till exempel så är jag gift med Ryan Gosling.
Mm. Grattis.
Ja, tack.
Fan, vad härligt.
Ja, det känns skitbra faktiskt. Och du är ju så fruktansvärt lik. Du, nu måste jag googla på henne. Hon är en finlandssvensk skådis. Det här är kul. Alla måste googla på henne nu. Jag kommer inte ihåg vad hon heter, jag ska gärna kolla. Finlandssvensk skådis, googlar jag, som var med i den här Radioskugga.
Faktaruta.
Den skådespelare Mia söker efter är Stina Rautelin. Hon rekommenderar som sagt alla att googla på detta namn och se om ni tycker likadant.
Jag får ofta höra att jag är lik Shirley Clamp. Mm. Jag kan se, det var faktiskt större likhet när jag var lite yngre. Sebbe är också lik någon. Oh, han är lite
här
svårare.
Ser jag ju Persbrandt. Och då ska jag faktiskt säga att din mans bror
är lik
Persbrandt. Som är min gamla vän. Jag har faktiskt känt honom längre än vad du har. Han har ju vissa likheter med Persbrandt.
Ja, det har han nog. Vilken lyckad familj.
Mm.
Persbrandt och Ryan Gosling.
Mm.
Ja, det var långt från ämnet.
Mm, det var bara för Persbrandt dök upp här när jag tittade på Stina Rautelin.
Ja, men hon säger ju bland annat i intervjun att det var ju förändringen som var den svåra. Det har ju vi pratat om tidigare också, Lina. Det är förändringen som var stor och svår. Sen hon väl hade gjort förändringen. Hon tycker ju inte att hon på något sätt lever krångligare idag. Eller att hennes liksom matlagning tar längre tid än någon annans matlagning. Hon säger det snarare tvärtom. Den går snabbare. Det var bara förändringen som var
ja, nej men det är väldigt intressant tycker jag. För att så känner ju jag också.
Mm.
Precis så.
Mm.
Det är bara förändringen som är det svåra. Men sen, och det handlar inte bara om mat. Det handlar ju egentligen om väldigt många saker i livet som man förändrar och känner, nej men gud, hur ska jag klara det här?
Mm.
Och sen när man gör det så tänker man, nej men alltså hur klarade jag det som jag gjorde förut?
Mm. Ja men hon säger ju det i intervjun. Hon säger ju att om någon skulle be mig att äta som jag gjorde förut nu så hade jag tyckt att det var jättekrångligt och jätteknepigt för att nu hittar inte jag dem till de ställena i butiken ens längre.
Nej.
Och jag vet inte hur man lagar den maten och den tar längre tid.
Men det påminner ju mig om när du och jag gjorde en undersökning.
Mm.
Jag tror att vi har berättat om det tidigare.
Mm.
Men vi var på bokmässan i Göteborg och då ringer vår läkare, vi har ju samma läkare då, och säger att nu inför den här undersökningen, för att vi skulle göra undersökningen samma dag då, så får ni inte äta några grönsaker, ingen frukt, inga frön, inga nötter. Ja, men i princip allt vi levde på.
Mm.
Jaha, vad ska vi äta, undrade vi. Ni ska äta vitt bröd, vit pasta.
Mm.
Jag kommer inte ens ihåg vad det var vi skulle äta.
Nej, men typ
så.
Allting utan fiber.
Och vi tittade på varandra så här. Men gud, hur lagar man mat? Ska man bara äta så här vit spaghetti? Hur lagar vi den maten?
Mm. Och det hade varit vi blir mätta? Vi var jätteoroliga.
Ja.
Det var den maten vi levde på tidigare.
Ja, men precis. Och det låter ju så här helt otroligt.
Kommer du ihåg när vi satt på den där restaurangen före vårt föredrag på Draken i Haga?
Ja.
Och tryckte i oss. Vi tryckte i oss så mycket bröd. Vi tog liksom chansen att få äta det här vita focaccian. Liksom. Vi tryckte i oss bröd och bara hoppades att ingen som skulle på föreläsningen en timme senare såg oss.
Nej, men det jag kommer ihåg var att vi var ju på bokmässan då.
Ja.
Och där hade ju Bonnier en egen lounge.
Ja, just det.
För alla författare, journalister och sådär. Där kunde man gå och äta.
Mm.
Och
moffade också pasta.
Och jag kände att det kändes lite konstigt att stå där i mitten bland buffébordet och langa på vit pasta och vitt bröd.
Ja,
och inte en enda grönsak.
Nej, det var inte living the brand just då.
Nej, så jag kände att är det här liksom, ja det här kanske är skönt. Folk kanske tycker att det är skönt att vi står där och bara äter vit pasta. Eller, ja, jag vet inte, det var i alla fall, det påminner mig om det. Mm. Att vi då de här 5 dagarna inte förstod vad vi skulle äta.
Mm.
Men vad vi också märkte på de dagarna, det var ju hur orkeslösa vi blev.
Mm.
Kan ju i och för sig ha att göra med att vi jobbade på en mässa.
Utan syre, fönster.
Ja,
det var stora demonstrationer utanför hotellet.
Ja, det var inte de bästa förutsättningarna. Men jag kommer ihåg att jag kände mig tung liksom, och trött och låg.
Mm.
Så att jag rekommenderar inte vit pasta i kombination med mässa utan fönster.
I kombination med vitt bröd.
Nej, precis. Men ja,
men,
så var det.
Vi säger i alla fall stort tack till Helena. Och stort tack till Sebbe också. Som ryckte ut och gjorde den här intervjun.
Du, Sebbe, vad hade vi gjort utan dig? Du, kom vi på om Sebbe var lik eller? Jag satt och tittade på Persbrandt, han är nämligen en av de snyggaste.
Jag måste titta här.
Alltså, nej, han är inte en av de snyggaste. Han har bara ett väldigt sexepil.
Sebbe?
Nej, Sebbe också såklart. Mm. Men nu pratar du faktiskt om Persbrandt.
Sebbe, grejen är den. Jag är tillbaka på det här. Förlåt, skryter Sebbe. Lite. Jag är verkligen duktig på det här. Men Sebbe är lite svår. Oh, den, jag har någon som jag tänker på. Men den är liksom inte självklar. Titta här. Vem tänker du på när du ser Sebbe?
Tänk på någon fotbollsspelare.
Men var det inte för att det var en massa bilder på andra fotbollsspelare?
Jo. Sebbe, om man googlar dig, men man får en bild på dig och så får man massa fotbollsspelare runt omkring. Kan ha att göra med att det finns en Sebastian Ring som spelar i ÖSK fotbollslag också. IFK Värnamo. Det är en annan Sebastian Ring.
Men då föreslår jag Sebbe, sätt dig och titta på IFK Värnamo så ska jag gå hem och titta på Bäck med barnen. Perfekt. Och Mia laddar ner Melodifestivalen. Sen är vi all set.
Perfekt. Vi hörs om en vecka.
Ja.
Puss, puss.
Hej, hej.
Ja, kära vänner, det är alltså fortfarande oklart vem jag egentligen är lik. Vi får se om Mia och Lina kommer med något förslag i ett framtida avsnitt. Med det sagt vill jag bara påminna er om att följa oss på Instagram där vi heter food_pharmacy och såklart på vår blogg foodpharmacy.se. Tack för idag och ta hand om din tarm.